Den goda nyheten här är att det går att bromsa in den subjektiva upplevelsen av tid. Genom att göra någonting nytt, resa, lära sig någonting otippat, gå vilse i en obekant stad eller kanske i den egna hemstaden. Det gör jag ofta. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Psykotikki. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum sprung. Salto quantico. Salto quantico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta. Det är juni när jag spelar in det här. Mina tonåriga söner har nyss inlett sina sommarlov. Och det får mig att känna ett stygna av avund. Tänk att få återuppleva den där perioden i livet då tiden tycktes stanna upp och man hade tråkigt. Den första dagen av ett 10 veckor långt sommarlov. Det var ju bokstavligen som att stå och blicka ut över en enorm ocean av tid. Det som eventuellt fanns på andra sidan, om någon sådan ens existerade, kändes lika exotiskt som det måste ha känts för de första polynesierna när de gav sig ut på Stilla havet. I min nuvarande ålder är semestern däremot, man ska ju inte blinka oförsiktigt om man inte vill missa allt sammans, om vi säger så. När man har passerat 50-strecket har tiden upphört att vara en oändlig spegelblank ocean. Den är nu en rasande fors som man färdas nedför i en tunna medan man håller i sig så gott man kan. Någonstans hörs bruset från ett vattenfall. Jag skrev alltså så här på Facebook förra veckan. Eller var det 2019? Det här avsnittet av Kvanthopp ska med andra ord handla om tid. Varför upplever vi tiden så olika under olika perioder av livet? Varför har vi människor så svårt att leva i nuet? Vi är typ den enda arten på jorden med det problemet. Vad är nu? Ja, det är inga små frågor att brottas med så här på tröskeln till semestern. Men nu har vi ju tid. Jag ska bara reparera bryggan först och måla trädgårdsmöblerna och byta brännare på grillen och vips är det augusti. Markus Rosenlund heter jag hur som helst. Välkommen till Kvanthopp. En annan sak som hör till sommaren, utöver uttråkade tonåringar, är flugor. Du sitter där vid köksbordet. Det regnar. En fluga surrar in genom fönstret och landar på bordet framför dig, mitt på en av marimekkoblommorna. Du lyfter instinktivt handen för att slå till, men flugan är redan borta. Ja, det upphör aldrig att imponera och irritera på en och samma gång. Hur kan flugan alltid vara steget före? Fast då ska du ta i beaktande att det där var samma fluga som nyss flög tvärs över ängen genom en kraftig regnskur utan att träffas av en enda regndroppe. Här kommer vi till det faktum alltså att flugor uppfattar tiden annorlunda än vi. Väldigt annorlunda. Många insekter, som flugor, getingar och bin, har ett nervsystem som jobbar på en mycket högre klockfrekvens än vi människor. Flugans hjärna bearbetar flera bildrutor per sekund, ungefär som en kamera med supersnabb processor. Forskarna talar om CFF, Critical Flicker Fusion. Hur snabbt någon eller någonting kan uppfatta blinkande ljus som separata synintryck. Ju högre CFF, desto snabbare upplevs tiden. För dig och mig flyter flimmer och andra synintryck samman till ett jämnt flöde vid ungefär 60 bilder per sekund. Flugan då, 250 bilder per sekund, kan den urskilja. Rörelser som för oss känns blixtsnabba verkar tröga som sirap för insekten. Din hand som närmar sig är långsam som en glaciär för flugan. Samma gäller för regnskuren som flugan flög genom nyss på sin väg över ängen till ditt fönster. För en människa är regn ett högfrekvent bakgrundsbrus. Vitt brus kallas det. Bästa sömnmedicinen i världen förresten. Och går du ut till postlådan när skuren slår till, då blir du våt. Flugan däremot hålls torr med sitt turbosnabba nervsystem, sin högupplösta syn och sina superkvicka vingrörelser. Är det som att flyga genom en svärm av långsamt fallande genomskinliga ballonger som flugan utan problem kan ducka för? Ur en flugas perspektiv ter sig ett människoliv som en seg, oändligt utdragen jättefilm. Flugan är en liten tidsresenär mitt i sin egen version av verkligheten, befolkad av besynnerliga, tröga jättar som vakar över sina sockerskålar. Just det här med hjärnans klockfrekvens är faktiskt en delförklaring till att vi människor upplever somrarna som så oändligt långa när vi är små. Men när vi når medelåldern börjar juni, juli och augusti flyga förbi i ballistisk fart. Grejen är alltså att barns hjärnor tickar med högre frekvensen hos oss medelålders. De behandlar information effektivare och spjälkar tiden i mindre bitar så att säga. Ett barns hjärna upplever världen i högre upplösning. Då ryms det mer stuff i en sekund, för att inte tala om i 10 veckor. Därför verkar tiden gå långsammare när man är liten. När vi åldras saktar nervsystemet ner sin klockfrekvens. Mer av, inom citat, processorns kapacitet går åt till att bearbeta alla grillfesterna och solnedgångarna över fjärden. Och ändå räcker det inte till för alla intryck. Bland annat därför verkar tiden och sommaren flyga förbi. Ja, faktum är alltså att det inte finns någon enskild förklaring till varför tidens gång verkar snabbas upp när vi åldras, men många teorier pekar åt samma håll. En av de mest kända förklaringarna har att göra med tidens proportionalitet. Principen här är enkel. Ett år är en större del av ditt liv när du är ett barn, rent proportionellt. För en 10-åring är ett år 10% av hela livet. Det är ju en enorm bit. För en 50-åring däremot är ett år bara 2%. Ju äldre du blir, desto mindre känns varje ny sommar i proportion med allt du redan har sett och upplevt i ditt liv. Det är som att lägga till en droppe sommar i ett allt större hav. Men det är inte bara matematik faktiskt. Det handlar också om minnet och hur det funkar. När vi är barn upplever vi världen med färska ögon. Allt är nytt. Första dagen i skolan, första gången man cyklar utan stödhjul, första skolavslutningen och första betyget. Hjärnan får jobba så hårt den kan för att bearbeta alla de här nya intrycken. Den behöver minsann all den där häftiga processorkraften som den har ännu i det skedet. Hur som helst så leder det här till att barnet uppfattar tiden som lång. Sen kommer vuxenlivet och vardagen. Morgnarna börjar upprepa sig. Vi vaknar upp bredvid samma ansikte och går till samma jobb. Handlar i samma supermarket på vägen ut till stugan. Vi ser den 991:e vackra solnedgången över fjärden. Men jag kan ändå inte låta bli att fota varenda en av dem. I vilket fall som helst, när livet blir repetitivt, minskar mängden nya minnen. Återigen, små droppar av minnen i ett allt större hav. Och då upplever vi att tiden börjar rusa förbi. Saken är dessutom den att vi mäter tid i händelser, inte i sekunder. Och färre nya händelser resulterar i kortare upplevd tid. Det finns forskning på det här. Folk som hade, säg nu, en 2 veckors semester, men fyllde den till bredden med intensiva händelser, med höga toppar och djupa dalar, upplevde att semestern var längre än de som bara låg på stugverandan och spottade i taket i 5 veckor. Så, summa summarum, tiden börjar rusa fram då vi blir äldre, för att vi blir vana med den. För att vi registrerar mindre av den, för att vi skyndar vidare. Men också för att vi, kanske utan att märka det, har börjat leva på autopilot. Den goda nyheten här är att det går att bromsa in den subjektiva upplevelsen av tid. Genom att göra någonting nytt, resa, lära sig någonting otippat, gå vilse i en obekant stad, eller kanske i den egna hemstaden, det gör jag ofta. Det här påverkar ju inte tidens gång förstås, men vi tar med oss mera av den i minnenas koffert. Sammanfattningsvis, den subjektiva uppfattningen av tiden är olika för oss alla, beroende på vår ålder, livssituation och till och med vår fysiska storlek. Jag menar, är du en människa eller en fluga? Och så vidare. Men ändå kvarstår frågan, vad är tid egentligen? Är tiden en verklig fysisk storhet eller en chimär, bara någonting vi upplever? Vi vill ju gärna inbilla oss att tiden, fadertid, är ett fundament, en fysisk storhet, en kosmisk klocka som tickar på oavsett om någon räknar sekunderna eller inte. Men tänk om tiden inte alls är en grundläggande egenskap hos verkligheten. Tänk om den är en illusion. Resonemanget här är släkt med den där klassiska tankenöten om huruvida ett träd som faller i skogen utan att någon är där och hör det har något ljud eller inte. Alltså, Om absolut ingenting händer i ett fullkomligt tomt rum, existerar någon tid då? Eller uppstår tid först då någon eller någonting kommer in och får någonting att hända? Med andra ord, är tiden ett emergent fenomen? Den italienske teoretiske fysikern Carlo Rovelli är en av de ledande akademiska tänkarna i den här frågan. Han föreslår att tiden inte alls existerar i den fundamentala fysiken, åtminstone inte på den mest grundläggande nivån i kvantfysikens domäner. Men hej, strunta i kvantfysiken nu. Tänk dig ett badkar fyllt med varmt vatten. I det här badkaret finns miljarder, biljoner vattenmolekyler som alla rör sig slumpmässigt och kaotiskt. Grejen här är alltså att vattnet må kännas varmt, men ingen enskild molekyl har någon temperatur på riktigt. Men ta ett steg tillbaka. Temperatur uppstår då när du ser på systemet som helhet. Temperatur uppstår alltså inte förrän på makronivå, som ett statistiskt mönster i kaoset. På samma sätt, säger Rovelli och andra teoretiker, uppstår tid först när vi tittar på stora system. När många partiklar samspelar. Säg nu partiklarna i en grupp skådespelare på en scen. Då uppstår, tja, en pjäs på 1,5 timme.
Come for the third layer, tease. You do but deli. I pray you pass with your best violence. I'm afeard you make a wanted of me.
There you so. Come on.
Men varför går händelserna i Hamlet just i den riktningen? I början är Hamlet vid liv och till slut är han och typ alla andra död.
I miss the Laertes. I'm justly killed with my own treachery.
Det är här som termodynamiken kommer in, närmare bestämt entropin. Entropi, alltså graden av oordning, är de facto den enda fysiska storhet vi känner till som har en tydlig riktning. Vi kan se en kopp kaffe bli kall på bordet, men en kall kopp kaffe kan inte spontant bli varm där på bordet. Samma kopp kan falla på golvet och gå i spillror, men spillrorna kan inte hoppa upp och samla ihop sig till en kopp. Det här är tidens pil, som Stephen Hawking beskrev den. Universum som hela tiden strävar mot en större och större grad av oordning. Allting strävar oundvikligen mot att bli till en enda jämntjock, kall och mörk gröt. På kvantnivån fungerar det däremot inte så här. Nere på atomernas nivå är tiden inte nödvändigtvis strikt enkelriktad. Våra vardagliga erfarenheter ger tidens lopp illusionen av en riktning, men den grundläggande fysiken antyder någonting helt annat. Forskare vid universitetet i Surrey har till exempel noterat att också då man beaktar ett kvantsystems energiförlust till universum förblir tidens symmetri intakt. Ekvationerna bryr sig inte. De funkar lika bra både framåt och bakåt. I universums tidigaste ögonblick, innan entropin satte in, innan partiklar uppstod, kanske ingen tid fanns överhuvudtaget. Vår upplevelse av tid, som en linjär flod som flyter från A till B, är kanske inte en återspegling av verkligheten, utan en funktion av vår hjärnas sätt att hantera information och förändring. Det vi kallar tid är kanske en berättelse som uppstår först när tillräckligt mycket relation och komplexitet finns. Och djupt, djupt nere under våra upplevelser, bortom själva atomerna i din klockas visare, tickar kanske ingenting alls. Så hur uppstår då upplevelsen av förändring? Svaret kan ligga i hur olika delar av systemet samverkar med varandra. Tänk dig hela universum som en bunt stillbildsfoton, men med inbyggda relationer mellan vissa bilder. Om vissa tillstånd korrelerar med varandra, som din hands tillstånd med kaffekoppens, eller din hands bild med kaffekoppens, kan en observatör inne i det systemet uppleva en följd, en riktning, en tid. Också om själva helheten i själva verket är tidlös. Det är lite som en lång film, en fysisk filmrulle.
You know what this is? Something that even you have never seen.
Round up the usual suspects
and search them for stolen documents.
Ta nu en klassiker som Casablanca. Alla bilder av Humphrey Bogart som tar avsked av Ingrid Bergman finns redan där. Rörelsen, berättelsen uppstår när du visar dem i följd.
If you only knew the truth,
I wouldn't believe you no matter what you told me.
I den här liknelsen är tid inte ett klockslag alltså, utan ett informationsflöde. När ett system kan jämföra delar av sig självt med andra delar uppstår en skillnad från A till B, upplevelsen av en förändring. Och med den upplevelsen uppstår också illusionen av tid.
You must remember this. A kiss is just a kiss.
Men enligt vissa tolkningar finns där kanske bara ett fruset universum där allt som någonsin har hänt och kommer att hända redan existerar där. Med bilder av Bogart och Bergman och dig och din katt som passerar över projektorns lampa.
You knew how much I loved you, how much I still.
Så kan fysiken alltså fungera utan tid? Jo, det kan den av allt att döma. Men vi människor kanske inte kan det. Vår hjärna är beroende av tid. Så den skapar tid.
He's looking at you, kid.
Neurologiska experiment visar att vår upplevelse av nuet är ett slags illusion som vår hjärna spelar upp. Det vi upplever som, inom citat, nu är en mental konstruktion som varar cirka 2 till 3 sekunder. Det är ett psykologiskt nu där hjärnan samlar ihop inkommande sinnesdata, tolkar dem, sorterar dem och syr ihop dem till en sammanhängande story. Och minnet spelar en avgörande roll här. Utan minne, inget förflutet. Och utan föreställningsförmåga, ingen framtid. Därför är det ingen slump att tiden inom citat försvinner när vi är helt absorberade i någonting, uppslukade av flow, meditation, drömmar. Utan ständig jämförelse mellan nu och nyss stannar tiden. Vissa filosofer och medvetandeforskare har, kanske ovetande om kvantfysiken, halkat in på samma sorts spår. Tiden är kanske i praktiken en produkt av medvetandet. Inte någonting som existerar oberoende, utan någonting som uppstår när en varelse organiserar sin upplevelse av världen. Som den australiske filosofen Roberto Mangabeira Unger säger:
tid är verkligt för oss, inte för naturen. Naturen förändras, men tiden existerar bara i vår beskrivning av förändringen.
Kanske det här är en av orsakerna till att vi tycks ha så svårt att leva i nuet. Vi människor alltså. Hundar och katter till exempel, de har som vi vet inget problem med det här. Det är ett problem som våra stora, fiffiga människohjärnor skapar i sin desperata strävan att uppleva tid. Jag menar, tänk på det. Du sitter på en brygga. Den sjunkande solen glittrar över fjärden där i väster. Kvällsbrisen rufsar om ditt hår lite lätt. Du hör dina lugna andetag och en mås i fjärran. Och plötsligt är du här. Nu. Och sen vibrerar mobilen. WhatsApp från Gunilla. Och vips, är du borta. Vi lever i nuet, biologiskt, rent kroppsligt. Men vår uppmärksamhet lever ofta någon helt annanstans. Forskning visar alltså att vi människor tillbringar uppemot hälften av vår vakna tid med att tänka på någonting helt annat än det vi gör. Det kallas mind wandering, det här tankevandring. Och det är inte bara ett störande brus. Det är hur våra hjärnor funkar. Hjärnan är byggd för att lämna nuet. När vi inte är fokuserade på en konkret uppgift aktiveras ett slags viloläge som i själva verket inte alls är vilsamt. Det är då vi planerar, dagdrömmer, minns, föreställer oss framtiden, bearbetar relationer. Hon sa att jag inte är närvarande, att jag... Hej, titta, en ekorre! Hur som helst, det är i tankevandringen som mycket av vår självbild, vår kreativitet och problemlösning uppstår. Men det har ett pris. Harvard-forskarna Matthew Killingsworth och Daniel Gilbert gjorde en studie där människor fick svara i realtid på frågor om vad de gjorde just då och om de koncentrerade sig på det som de gjorde. Och ju mindre de koncentrerade sig, desto mindre lyckliga kände de sig. Men varför driver vi in och ut ur nuet? En förklaring är evolutionär. Under vår utveckling på savannen i Afrika lärde vi oss att det var avgörande för överlevnaden att förutse faror, planera framåt och minnas begångna misstag. En hjärna som ständigt skannar framtiden som en radar eller återupplever det förflutna kan undvika hot, bygga sociala strategier och skapa trygghet. Problemet idag är ändå det att vi inte längre lever på savannen. Vi lever i ett ständigt flöde av information, deadlines och ständiga val. Och nuet drunknar i bruset. Därför tar vissa sin tillflykt till mindfulness. I princip betyder det alltså uppmärksam närvaro, att medvetet rikta sin uppmärksamhet mot det som sker just nu. Mindfulness har blivit en trend, en app och en hel livsstil. Ett mirakelmedel inom citat mot stress, ångest, depression, smärta, sömnproblem etc. Vissa studier visar att regelbunden mindfulness-träning kan minska stress och förbättra koncentrationen. Men känns det inte nästan som ett krav? Vi lever i en tid där stress har blivit ett normaltillstånd och alla mässar samma sak. Var i nuet, andas, fokusera. Och jag menar, det är ju svårt att invända mot det. Men någonting har hänt på vägen. Det som börjar som en andlig praktik inom buddhismen har blivit ett verktyg för effektivitet i det moderna arbetslivet. Filosofen Ronald Purser har kallat det för Mac-mindfulness. Mindfulness på löpande band, avskalat från sitt etiska och existentiella djup, förpackat som en produkt. Avstressande, prestationshöjande, perfekt att rulla ut i kontorslandskap. Och där någonstans sker ett skifte. Det inre lugnet blir ännu en punkt på att göra listan. Studier visar också att för vissa med trauman eller depression kan stillhet och inåtvändhet, alltså mindfulness, förstärka obehag. Andra studier visar också att till exempel motion funkar minst lika bra som mindfulness. Och hur som helst, om man frågar mig, det får inte bli en plikt att vara lugn. Man måste få tillåta sig att vara ofokuserad då och då. Att tänka bakåt och längta framåt. Eller att längta bakåt och tänka framåt, hur du vill. Att inte alltid vara i nuet, eller ens i tiden. Det är också en del av att vara levande. Det var allt vi hade tid för i veckans kvanthopp. Men ett nytt avsnitt dimper ju in som vanligt på Yle Arena nästa lördag. Favoritmarkera gärna kvanthopp på arenan om du vill ge oss tummen upp. Ha det gott tills vi hörs igen, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!